Värvet görs i samarbete med Acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag. Det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det är klart att det är mitt forum, jag äger det. Men det ska handla om gästen. Allt annat.
Första frågan du ställde till mig i intervjun var, vad minns du av mig från 90-talet?
Ja, okej. Okay. Ja. You rest your case. Ja.
I
begynnelsen av 10-talet när allt började var podcast något nytt och hett och de amerikanska poddar som nådde kalla Norden var inte sällan i intervjuform. Idén låg liksom bara och väntade på att göras på svenska. Och genom tur eller timing så fick ju just jag då innesten att breaka med värvet, vilket jag för övrigt fortfarande ibland måste nypa mig armen över. Men någon som påminner mig om att det inte var en ny idé ens där för 10 år sedan är Thomas Andersson Vi. Det ska du få höra strax. Thomas var ju den oerhört begåvade musik- och porträttskribenten, nöjesguiden kollega till mig för övrigt, som i andra halvan av 90-talet sadlade om till artist, vilket på den tiden både var kontroversiellt och lite konstigt. Idag, 25 år senare, finns det ju snart sagt inte en kotte i kulturvärlden som blivit vid sin läst. Folk kan skriva, måla, programleda och sjunga parallellt. Och i just Thomas fall, dessutom intervjua människor i utmärkta podcasten Hundåren, som kongenialt nog har säsongspremiär den 8 mars med Lalle som gäst. Men nu var han vänlig nog att komma till ateljén för att teckna ett jubileumsporträtt av värvet och då även lite av dess upphovsman. Tack för det. Över till Thomas Andersson Vi.
Det är måndagen den 14 februari. Jag heter Thomas Andersson Vi som sitter här med Kristoffer Triumf i Värvet-studion. Belägen i någonting som ser ut som en slags medeltida fastighet i Gamla stan. Det är en pissdag i Stockholm. Det regnar snöblandat över Strömmen och Kristoffer har varit ute och köpt bullar på ett sånt där ställe som har mycket smör i bullarna.
Singularis dock.
Ja. Jag höll på att säga märket här, men jag ska inte göra det. Och det är nästan på dagen, 10 år sedan, första värvet. Och det är därför jag är här. Mm. Du startade starkt med en intervju med Soran Ismail, som vid den här tiden var då någon sorts drömgäst. Ett namn som ännu bara hade positiva konnotationer. Det var då, 2012, och vi kan lyssna lite på hur avannonseringen av det första avsnittet lät.
Kul! Jag har aldrig gjort radio eller liksom bandat media så här. Inte det jag själv pratar i alla fall. Och därför så kanske det kommer vara lite dåligt och inte helt perfekt alla gånger. Det kanske brusar lite. Vignettmusiken kanske är lite pajig för att jag har gjort den själv. Och framförallt så tror jag att intervjuerna ibland kommer att, eller jag vet inte om ni kommer tänka på det, men jag tänkte på det när jag lyssnade på Soran i alla fall, att det fattades liksom följdfrågor, att jag glömde bort att ställa vissa frågor. Men jag tror att om du har lite tålamod med mig så kommer jag att bli bättre på det här.
Ja. Jag pratar så fruktansvärt långsamt i början.
Ja, det slår mig faktiskt att jag tror de flesta startar ju såna här radiopoddkarriärer med att vara ganska speedade och sen så får de lite mer lugn och tyngd efter ett tag, men du startar pårökt. Var det liksom medvetet det här att du skulle låta så här blasé?
Blasé vet jag inte. Jag tror att jag tänkte att jag liksom skulle vara någonstans i det fanns en radio, ja men det är liksom lite smoke rings då. Det är inte honom jag letar efter. Men att det skulle liksom ha, alltså bejaka min inre sävlighet.
Att det skulle finnas ett slags radiomaner ungefär som Nile Skär och smoke rings gubben
där. Nile Skär, tack. Nile Skär var jag letar efter. Ja, precis. Jag tycker, ja. Och sen så också att jag uppenbarligen inte skrev mina påor på den här tiden. Det ska gudarna veta att jag gör numera. Kanske lite för mycket. Men alltså jag var ju orimligt tävlig. Men det verkar ju ha gått okej ändå.
Det är gulligt att du ber om ursäkt för att du har missat följdfrågor.
Ja, men det är ju ändå min, det är fortfarande min affärsidé.
Eller? Att be om ursäkt eller att missa följdfrågor.
Både och, egentligen. Ja, men jag har ju bett om ursäkt för mig själv. Alltså det gör jag kanske privat också, det vet väl du nästan bättre än jag, håller jag på att säga. Men jag har en känsla av att jag gör det hela tiden. Men framförallt i intervjusituationen. Så 99% av det som klipps bort från värvet är ju att jag bygger upp min fråga genom att säga hur jävla idiotisk den är.
Och ibland så, för det mesta så går, jag har ju liksom lärt mig att säga så här, du, det här är ju förmodligen den dummaste fråga du någonsin har fått och jag ber verkligen om ursäkt, men vem var du i skolan? Alltså så att det går att klippa bort den där förvagnen nu för tiden i alla fall.
Men är det någonting du inte kan låta bli eller är det liksom lite ett retoriskt knep för att invagga folk i någon form av trygghet?
Det är inte medvetet, det är ingen taktik liksom. Inget maner, det är ett maner, men inget utstuderat maner, utan det är ju liksom, det är bara så jag pratar tror jag liksom, och lite grann också, jag menar, det vet ju du också kanske, att det är ju en konstruerad situation, och jag tänker mig kanske att det, alltså nu när jag hör mig själv säga så där, så tänker jag mig väl att det är liksom lite avväpnande och att jag kanske liksom ska vaccinera mig mot kritik på förhand. Mm. Så, ja.
Nej, men du har aldrig varit en självannonserande person. Jag har ju, ska vi säga det för transparens skull här, att vi träffades på Nöjesguiden här i, bara ett stenkast härifrån på Brända tomten i mitten av 90-talet. Mm. Då var du och jag young cats på Nöjesguiden. Jag var young cat och ett länge själv. Sen kom du och var ännu yngre.
Ja, och sen kom Jelin, Martin Jelin.
Och var ännu yngre.
Ja, för att inte tala om Magnus Larsson. Marie Maroney. Ja.
Ja, och då så hängde vi en del, spelade biljard och drack öl. Vi skolades ju in i en journalistik som var lång. Alltså blaskorna var tjocka på den här tiden. Min Norén-intervju i mitten av 90-talet i Nöjesguiden var 40 000 tecken. Startade med två uppslagbilder. Det var totalt 10 sidor i tidningen. Och det där var liksom, det var så det skulle vara. Det skulle vara långt. Mm. Och efter något år eller två så kom du upp med en idé om att du och jag skulle starta en tidning ihop som skulle heta Porträtt, som bara skulle vara skitlånga porträtt. Mm. Och vi tog några möten om det här med olika tidningsmän. Men det blev ingenting. Sen när jag hörde Värvet så kände jag att det här är ju porträtt, fast i radio. Mm. Tänkte du också så?
Jo, det gjorde jag nog. Absolut. Vi försökte ju göra den där tidningen i en tid, och jag tror också att jag har en tendens att stånga mig blodig för grejer liksom. Jag tror nästan att du hade tappat intresset eller blivit artist liksom, och så fortsatte jag att försöka sälja in den här i någon ny konstellation. Men man måste liksom komma ihåg att det var ju liksom precis när internet startade, va? Och jag tror alla var så jäkla nervösa för att göra den typen av investeringar. Den enda som visade något intresse var han, den här, och som jag har tappat namnet på nu, Jocke Jonasson hette han, det på, ja, Paradiset.
Precis, copywriter eller någon slags skapare av reklambyrån Paradiset som var omåttligt hippt på 90-talet. Gjorde dieselannonserna och så.
Mm, exakt. Nej, men det låg inte alls i tiden, och det gjorde kanske inte Värvet heller egentligen när det kom. Eller så gjorde det, så var det perfekt timing på något sätt. Jag har liksom tänkt på att det ändå måste ha varit en del tur liksom i det, att liksom stjärnorna linjerade perfekt, för att det var ju inte. Jag hör ju det nu på min på. Sen har jag för mig att jag har lyssnat på den där intervjun och att själva intervjun faktiskt är rätt okej. Men outrot och introt är ju liksom så att jag måste verkligen stoppa ner huvudet i en burk och skämmas.
Men det här var ju när det här poddmediet ändå var nytt för de flesta, allra flesta. Så det var ju liksom do it yourself bransch. Mm, så det var ju mycket förlåtet. Det fanns liksom fortfarande ingen reklam. Det var långt innan du började ha reklaminlägg i Värvet liksom.
Jag ville ju väldigt gärna ha det, för det hade ju de stora grabbarna i USA liksom. Men, och Alex och Sigge kom ju typ två veckor efter att Värvet kom. Mm. Och de hade ju det från början. De var ju sponsrade av ett blöjföretag första året. Ja.
Jag minns det som att det var en osannolik timing med värvet. Och, för att det var... Alltså jag minns nämligen exakt vad jag var när jag hörde det första avsnittet. Jag tog min dagliga promenad från Gröndal genom Vinterviken. Och om jag hade någonting bra att lyssna på så hände att jag liksom följde Mälarens strand förbi Mälarhöjden ända bort till Bredäng. Och sen tog jag som tunnelbanan tillbaka till Liljeholmen. Och den här gången så var det Kristoffer Appelqvist i värvet, avsnitt nummer 2. Mm. Och jag minns att jag lyssnade på detta med en slags jublande känsla i bröstet. För jag hade liksom länge haft en issue med radio. Och som framförallt handlade om att radio... Att jag var tvungen att lyssna på massa låtar som jag inte själv hade valt. Vilket kändes så omodernt plötsligt nu med alla spellistor när musiken var så tillgänglig. Och jag minns att jag gick där och lyssnade på den här intervjun och kände så här att det här är döden för P3. Alltså om inte de steppar upp nu vad det gäller innehåll så kommer de liksom vara ett minne blott. Mm. Så det var min känsla, att det var en slags klockren samtidsträff.
Hur gick det med den förutspåelsen?
Jag tycker att de haltade på ganska länge, men att de har steppat upp rätt bra nu, va? Har de inte det? Mm. Men de har dragit till sig bra profiler liksom. Men det kändes plötsligt som att nej, det går inte längre att bara sitta oförberedd i en radiostudio och blaja och spela lite låtar. Så här. Det måste ha lite mer densitet liksom. Mm. Eller så måste man vara så bra på att tramsa som Filip och Fredrik. Men du, jag minns att den här intervjun med Kristoffer Appelqvist, alltså han levererade något så oerhört där, och vad man inte visste då var att han hade skrivit en föreställning och liksom lyckades på något slags sömlöst sätt transformera den här föreställningen in till svar i den här poddintervjun. Men det kändes så enormt exklusiv. Mm. Och efter det här så började jag läsa om värvet överallt i sociala medier och så. Jag minns det som att det var ditt genombrott. Minns du det så också?
Ja, men det var... Alltså... Absolut, och sen är det väl, jag är ingen stor nostalgiker, men jag minns ju att jag satt och liksom kollade på de där staplarna liksom med hur mycket downloads det var, och det var ju liksom med Kristoffer som det blev liksom svindlande, och då menar jag kanske 3000 så, alltså när det verkligen blev uppenbart att det här är inte bara nära och kära. Det var roligt när Schiffert var och blev intervjuad hos mig, det var väl avsnitt 8 kanske, så var han så här: är det den här stolen han satt på, Appelqvist? Ja, det var väl ironiskt antar jag. Men det var, ja.
Det var också någonting med tajmingen i alla fall mitt liv, för att jag hade fått barn några år senare, samma år som du fick barn för övrigt. Våra söner hamnade sen i samma klass. Men jag kunde vara ute mindre, jag kunde träffa mindre folk. Jag hade det här som jag alltid har gillat, att sitta över borden och samtala. Jag hade liksom inte tid med det. Så att poddarna och de här långa samtalen blev ett sätt för mig att få access till intressanta samtal. Mm. Mm. Och jag tänker också att det var en tid när tv-serierna kom starkt. När liksom de blev väldigt mycket mer förfinade och liksom utbudet verkligen mångdubblades. Alltså det var liksom de långa bågarnas tid. Man hade pratat väldigt länge om snuttifieringen i media, men med poddarna och med tv-serierna så introduceras de långa bågarna. Mm. Vad var det för dig i de här längre samtalen som var intressant?
Nej, men alltså, alla som har jobbat med att skriva vet ju hur vidrigt det är att komma tillbaka efter att ha suttit liksom 3 timmar med någon jävla artist, och så ska man renskriva det där. Och det där passade ju inte alls mig på Nöjesguiden. Jag fick ju aldrig ut liksom någonting av, jag fick ju aldrig skriva någonting långt heller. Jag var väl liksom uppe och vände på ett uppslag så, alltså typ 10 000 tecken. Jag kände mig också som en sån jävla liksom loser i sammanhanget där på Nöjesguiden. För ni hade sån jävla koll, alla som jobbade där. Liksom. Du kom dit med någon biskop den ena veckan, och sen var det liksom Lars Norén den andra veckan, och så var det någon artist den tredje. Så där. Och så gjorde du så här fina, liksom, långa, genomarbetade texter. Och det där låg ju liksom inte alls för mig. Jag hade inte tålamodet, jag kunde inte sitta ner så länge liksom.
Men du skrev bra.
Ja, men tack. Men det skrev bra men kort. jag tror att just när det blev, när jag liksom upptäckte att jag kunde fästa det på band och man kunde, jag menar det tar tid att klippa podcast också, jag klippte ju alltid i början själv, men det går så otroligt mycket snabbare för arbetet var liksom redan gjort. Den behövde inte renskrivas liksom. Och Värvet har ju alltid varit ett väldigt luftigt format. Nu är det väl inte liksom, nu är det väl lite så här, mina pauseringar där, de kanske är lite tillklippta liksom i din illustration där, men
jag tror faktiskt inte det.
Okay.
Jag tror att du låter så där pårökt.
Ja, men jag hör klippen i den, men då kanske jag hade gjort dem själv. Alltså, det var sån jävla perfect match på något sätt. För att jag har ju alltid varit intresserad av människor. Jag har varit jag är nog en nyfiken människa. Men jag var så fel liksom placerad på Nöjesguiden. Och sen var jag ju liksom fel placerad i reklambranschen. Så var jag fel placerad i tv-branschen. Liksom. Jag hade ju inte hittat hem alls.
Så att... Det handlade kanske då mer om att du ville hitta en yrkesidentitet och en roll och en inkomst än att du hade liksom en viss typ av frågor som du ville ha sådär svar på.
Både ja och nej. Alltså för det första så, som du sa förut, liksom, det fanns ju inte på världskartan att man skulle kunna leva på podcast 2012. Det tror jag inte ens att Alex och Sigge hade kunnat göra på sina blöjpengar. Liksom. Men... och sen så var det ju ett så pass smalt medium också. Jag trodde ju att Värvet skulle kanske kunna innebära att jag skulle få jobb av Felix Herngren typ. Alltså att jag skulle träffa människor som kunde, alltså dels lära mig stand-up som jag var helt säker på att jag skulle hålla på med då. Och dels liksom ge mig andra gig i tv-branschen typ som jag ville in i. Så att det var två världar som jag ville liksom utforska. Det var stand-up och det var tv. Och liksom jag såg ju till att intervjua människor som var i de sfärerna väldigt mycket i början. Så att,
gav det något?
Ja, men jag fick ju kastade en tv-serie åt FLX faktiskt. Första och sista gången jag har kastat. Jag gjorde... pitchade in det som ett så mycket bättre fast för komiker som skulle heta En clown till kaffet. Jag tror det hette det också. Det var så fruktansvärt dålig titel. Det hette något annat som var mycket bättre på skissstadiet.
Men var inte din dröm att stå själv i tv liksom och synas?
Jo, men det hade jag nog inte erkänt. Det har jag väl i viss mån kanske fortfarande inte gjort. Men absolut, jo, det vill jag nog. Mm.
Så när jag tror att vi startade kanske med journalistik lite på samma lite så här nonchalanta sätt, att vi kanske inte hade så här stora drömmar om att få stora journalistpriset eller något sånt där, utan jag bara halkade in i det liksom, och jag använde ju väldigt mycket mina intervjuer för att få svar på sånt som jag själv behövde få veta. Jag upptäckte det ganska tidigt. Shit, jag kan fråga vad som helst och de svarar liksom. Mm. Det var ju så där mycket. Vad hade du för relation till din pappa? Har du gått i terapi? Tror du på Gud? Mm. Vem var du som barn och så där? Den där typen av frågor. Mm. Kan du se...
Du har ju också, du är ju också pappa till världens bästa fråga som jag har snott. Som är, du växte upp i Rågsved på 80-talet. Vad var det för plats då?
Jag ställde den frågan till Tåström när jag gjorde radio som 15-åring i P3 i ungdomsradio. Mm.
Mm. Ja, den är fortfarande jättebra.
Och den det tyckte inte han var en bra fråga.
Ja, okay. Alltså,
vadå, hur det var? Tyckte han var jättekonstig fråga.
Okay. Ja. Ja. Men han tycker väl nästan alla frågor är dåliga för sig, eller?
Ja. Mm.
Nej, det gör han väl inte. Du har lyckats ställa några frågor till honom som han har tyckt varit okej, eller?
Ja, oh, det har jag faktiskt. Mm. Fått tre försök.
Ja.
Men du, en fråga som du alltid ställde i början och som var ganska ofin, kom ihåg. Det var ju vad folk tjänade.
Mm.
Vad sa det om dig?
Nu är det ju... Nu är den liksom frågan sedan många, många år tillbaka avmyggad. Och det tror jag har att göra med att jag tyckte liksom själv att det var, så dels så tyckte jag att det var lite härligt och provocerande att ställa den. Men sen så svarade ju alla samma, det var ju liksom 36,5 eller vad fan det nu var för att slippa kommunalskatt liksom. Och sen så plockade de ut vinst i bolaget istället, vilket jag ju då inte liksom hade några följdfrågor på, så det blev ju väldigt tandlöst. Men nu är ju den Den frågan har ju liksom förbytts, skulle jag säga, till liksom någon slags tematik kring klass. Vilket ju egentligen är samma sak. Och kanske liksom, jag vet inte, jag pratade med Cecilia om det. Att
din flickvän är fest med.
Ja, exakt. Mm. I Frankrike så pratar man ju inte om det. Men det kan man ju göra i Sverige på ett sätt. Liksom. Alltså, vi är väldigt många. Alltså, jag håller på att researcha Erik Niva nu, som känns som att han är helt besatt av klass. Mm. Jag intervjuade Göran Greider här om veckan som också är besatt av klass. Liksom. Alltså att det är så mycket... Jag tror att vi är besatta av klass i Sverige. Liksom. Och jag är väl också jävligt nyfiken på det. Jag har ju alltid varit väldigt nyfiken på pengar. Men också på just tankar kring klasstillhörighet. Och vad det är liksom... Ja, men vad man har med sig och hur man identifierar sig. Och liksom om man känner sig hemma i den klassen. Och nu är jag liksom helt besatt av tanken på huruvida man kan vara arbetarklass och fortfarande vara liksom publicerad eller ha breakat på något sätt. Besatt av. Men jag tänker på det ganska mycket.
Jag har inte Ulf Lundells hela författarskap handlat om det?
Kanske, ja. Ja, kanske.
Ja, men vad känner du själv att du tillför för klass?
Ja, men jag ska jättegärna svara på den frågan. Men jag tror att det kom sig av att jag tittade på den här dokumentären om Nils Grönberg, Einar, som ju av allt att döma är liksom var en medelklasskille liksom, men som på ett sätt så här gjorde en klassresa neråt för att han liksom skulle in i den världen på något sätt.
Mm. Inte helt ovanligt i rockbranschen eller i musikbranschen.
Mm. Kanske inte, nej, precis. Och å andra sidan då liksom fick jävligt stora framgångar och på ett sätt gjorde en klassresa liksom uppåt från liksom medelklassen. Ja, intressant. Jag är ju väldigt mycket medelklass, skulle jag säga. Och det är också intressant, tycker jag, för Cecilia återigen då menar att i Frankrike så hade jag varit överklass för att jag är framgångsrik. Men jag tror inte man kan ta medelklasskillen ur liksom Strängnäs, så att säga.
Hur tycker du att du märker i din vardag, i ditt liv, att du är medelklass?
Ja, jättebra fråga. Inte liksom... Nu är det komplicerat för mig att prata om alkohol eftersom jag liksom har skrivit den här boken som på något sätt då ska lämna läsaren i limbo kring huruvida jag dricker eller inte. Men med det sagt så är det inte jättemycket så vad man väljer för prisklass på sitt rödvin som säger någonting. Liksom, ligger man kring 140-150 spänn, då vet man att det är en klass. Liksom, man vill någonstans, liksom, men man är medelklass. Mm. Nej, men... Jag känner inte riktigt att jag har valt att bo på Kungsholmen, men det känns så jävla medelklassigt hur jag bor där. Liksom, och så där. Och om man då jämför med... Jag tycker de tydligaste klassresenärerna vi har att tillgå i Sverige, vilka skulle du säga det?
Ja, jag nämnde Ulf Lundell, han är ju en sån arbetare, som arbetarkille som har blivit rik. Liksom.
Men är han överklass?
Nej. Ska jag inte säga. Nej. Jag tror ju inte på det där, att man någonsin kan liksom lämna sin klass på det sättet. Mm. Jag tror liksom inte att, och jag tycker det är väldigt tydligt i Sverige. I Frankrike till exempel så är det ju så att de flesta på maktpositioner har ju gått i de här elitskolorna. Du måste nästan ha gått dem för att hamna i de här maktpositionerna. Mm. I Sverige är liksom universitetsvärlden öppen för alla, så att säga. Men alla har inte självkänslan att kliva in på universitetet. Därför du kanske har vuxit upp i en släkt där ingen har studerat. Mm. Så självkänslan är ju den stora klassmarkören. Mm. Och jag tror att en hög inkomst är liksom, botar inte den dåliga självkänslan nödvändigtvis. Mm. Så att jag tror att man kan bära med sig en djup arbetarklassidentitet trots att man fakturerar liksom fett.
Men är Zlatan arbetarklass fortfarande?
Ja, det tror jag.
Okej. Okay. Så att det är liksom, du menar att det ligger i ens DNA?
Inte i ekonomisk mening, men jag tror liksom att han känner sig. Jag tror att det är mycket av hans val och hans liksom attityd och allting emanerar ur att han kommer från arbetarklass.
Ja.
Mm.
Ja, det är intressant. Nej, men jag tror också att det är inte så att min pappa på något sätt har... Vi har inte pratat om klass särskilt mycket. Liksom. Sen har väl hans... Liksom, han kallar sig själv för gråsosse, tror jag. Han har ju aldrig röstat på något annat i hela sitt liv, vad jag vet. Men jag tror att hans liksom, klassresa på något sätt ändå färgar jättemycket. För han gjorde verkligen den, liksom, du vet, ensamstående morsa, död pappa... Allt hon ville var att hennes pojkar skulle få en utbildning, och det fick de också. De gick på liksom Uppsala på juridiken och på lärarhögskolan liksom, och då var hennes jobb gjort på något sätt. Men han tror jag, alltså han har tagit väldigt mycket spjärn tror jag mot sin arbetarklass barndom på något sätt. Och jag tror att jag gör det också, att jag nästan har ärvt den liksom. Så för att svara på din fråga, jag ställde den för att den var provocerande och ingen annan frågade det, vad folk tjänar. Så tyckte jag
att jag också upplevt att du är intresserad av pengar.
Ja, men jag är ju det. Ja. Jag är jättenyfiken på rika människor.
Mm. Och du vill bli en av dem. Vem vill inte det? Men jag menar, du har varit ganska transparent med att du liksom vill upp och vill bli mer framgångsrik och liksom... Så upplever jag det.
Tycker du det?
Mm, det tycker jag.
I sådana fall är jag ju jättedålig på det. För att jag är ju liksom inte... Jag har den ju inte i mig. Och det tror jag att jag har liksom sedan ganska många år tillbaka förstått. Liksom att om jag ska casha ut, det kommer jag inte lösa själv. Liksom, utan det måste jag ta hjälp med. Men med det sagt så här, jag har ju träffat folk just i meningen så här att okej, men alltså, är det verkligen meningen att jag ska ha så här lite pengar med tanke på hur mycket som kommer in? Men nej, jag är inte driven av det, även om man kan tro det. Inte alls skulle jag säga.
Du startade Värvet med 4 män. På raken, det kom man tydligen undan med 2012.
Knappt ska sägas.
Till avsnitt 35 så var det min tur, och jag kommer ihåg att du hämtade mig i Vällingby centrum. Och det första du säger är att jag har tyvärr inte hunnit göra någon research för att jag har varit i en Twitter-fade hela förmiddagen. Och jag kommer ihåg att jag fick ett sånt sjunk. Mm. Jag var ju angelägen om att det här skulle bli bra. Redan här vid avsnitt 35 så hade liksom Värvet blivit någon slags poddgenerationens sommar där man så här berättade sin livshistoria inför en ganska stor publik. Mm. Och jag insåg att du var helt oförberedd på det här. Min första instinkt när du ringde och frågade om jag kunde göra det här med dig idag var att jag skulle hämnas genom att komma oförberedd.
Men, ja, det hade väl varit rimligt. Förlåt. Ja.
Jag minns också då att jag tänkte så här, aha, han gör alltså sin research på förmiddagen innan han ska träffa sin gäst. Fan, vad iskallt. Mm. Var det så?
Ja, alltså där, jag skäms ju när du berättar det såklart. Det jag måste liksom vara lite snäll mot mig själv med, och även om det var liksom många gäster då, alltså med dig som då fick den här ganska oamma behandlingen liksom. Jag hade ju ett heltidsjobb i Frihamnen och gjorde tv under den här perioden, och liksom var, vi var inte nyblivna pappor, men det var ändå liksom småbarnsåren fortfarande. Och man skulle liksom försöka få en familj att funka och så här. Och det blev, alltså Värvet blev lidande. Det var ett stim där skulle jag säga. Jag skulle gissa att de första 2 åren är ganska liksom usel research. Vissa fall har jag ju kunnat liksom fått göra om intervjuerna och gjort dem liksom förhoppningsvis bättre, men i vissa fall går det ju inte, PGA, att de har trillat av pinn eller så, och då kan ju, det där kan ju, kommer jag ju alltid tycka är jävligt jobbigt liksom. Men
Du fick ju mycket praise i för värvet, men om det var någon kritik som liksom förföljde dig, så var det just att du var illa förberedd.
Ja, och det var jag ju också. Och ett tag så hade jag ju liksom som ett formulär nästan, som jag bara ställde samma frågor till alla. Och det var ju, det kände jag ju själv att det här är inte hållbart och det är inte roligt för lyssnarna. Det, alltså det är inte roligt för någon. Dock växte nog värvet ändå, vilket säger lite om medielandskapet och hur ensam jag var väldigt länge. Liksom.
Det som hände i den här intervjun, det var ju att jag kände att jag måste rädda det här. Så att jag överlevererade och berättade alldeles för mycket. Och efter någon svettig natt så ringde jag dig och frågade, kan vi göra om det här? Det känns så jävla jobbigt. Och då var du skitsnäll och lät mig göra om det.
Ja, men det är klart.
Och vi skyllde på tekniskt fel eller något sånt där. Men är det många som har velat göra om?
Ja, ganska många. Och i vissa fall har väl jag också känt att jag hade behövt göra om dem. Jag tycker att jag har blivit väldigt mycket bättre på att vaccinera mig mot att det händer. Helt enkelt genom att göra mycket mer research. Så att man är kanske på mer trygga domäner för gästen, på gott och ont ska sägas. För att ju mer värvet har blivit en institution, desto mer strömlinjeformat kanske det har blivit också. Jag vet inte, jag kanske ställde mer gränslösa, mer udda frågor för. Men det var ett skifte när jag var i New York och intervjuade Sigge Eklund, och han inte levererade, tror jag att han kände. Och så bestämde vi att vi skulle göra om den dagen därpå, och så sa han, när, i samband med det så sa han, men varför berättar du för lyssnarna att vi gör om? För det skapar ju bara känslan av att man missade liksom the good stuff. Mm. Så jag har slutat göra det, vilket ju var ett genidrag tycker jag. Men med det sagt, det är nog i alla fall det är nog minst ett år sedan sist. Jag kan inte komma ihåg ens att jag har gjort om någonting på sistone.
Vilken upplever du är din styrka som intervjuare?
Ja, men det måste ju ändå vara nyfikenheten. Sen är ju, alltså så här, lyssning är ju en muskel som man kan träna upp, har visat sig. Att missa liksom uppenbara följdfrågor tycker jag inte liksom, jag lyssnar ju fortfarande på allting som kommer ur den här podden. Jag tycker inte att det är så ofta att jag känner så här, men helvete, hur missade du den där? Mm. Men det där tror jag också handlar lite grann om rutin. Jag satt och kollade så mycket på klockan, och att det spelade in och att allting funkade i början. Liksom. Jag var så upptagen av det, att jag lite grann missade vad gästerna hade att säga. Men sen är det väl också någon sån, och det kanske du nästan är bättre på att prata om än jag är, men det är ju någonting man gör när man intervjuar som liksom skapar en trygghet. Det är någonting jag sänder ut i alla fall, märker jag, som gör att gästen blir trygg. Och jag är inte säker på att det har att göra med att jag säger att det är världens sämsta fråga om varje fråga. Liksom. Utan jag tror att det är något annat. Det kanske är någonting med kroppsspråk, liksom, att man är så här, att man är öppen och I don't know.
Jag tror också att den här nyfikenheten är som en nyckel. Att du har liksom ett sätt att var nyfiken på folk som inte är journalistiskt. Så man känner att det inte är en vanlig journalist. Och det var väldigt så här, det kommer jag ihåg, kändes så fräscht, framförallt i början. Nu har du har fått många efterföljare. Men det tror jag är en sån sak. Däremot så tycker jag att du har ett litet tics som gör i alla fall mig orolig när jag lyssnar.
Ja, nu blir jag orolig kanske.
Ja, och det är din svala återkoppling.
Okay.
Mm. Ditt sätt att säga okej, okay, när folk berättar känsliga saker, eller jag förstår. Lyssna här, ska du få höra hur det kan låta.
Ja, wow, okay. Du kan inte gå in mer på det. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Varför det? Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, om du gjorde det samtidigt, helt enkelt. Okej. Okay. Fan vad trist. Men det låter ju ändå traumatiskt. Okej.
Okay. Jag säger allting på en utandning, tänker du. Med en suck.
Nej, du hör inte. Du hör inte att du låter otroligt så här
avmätt
och Stockholmsdryg när du säger okej.
Okay. Nej, inte riktigt. Jag tar den en gång till.
Du kan inte gå in mer på det. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Varför det? Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, om du gjorde det samtidigt, helt enkelt. Okej. Okay. Fan vad trist. Men det låter ju ändå traumatiskt.
Men det låter ju ändå traumatiskt. Ja, okej. Okay. Ja, all right. Men är det inte så jag låter då bara? Eller?
Jo, men jag har retat mig på det där. Att jag tycker att du inte... Att ibland så har du, är det nästan så att du låter lite kall.
Ja, men vet du vad? Det där har jag också känt ibland. Särskilt när folk är inne på riktigt känsliga grejer. Jag gick faktiskt i något slags terapi kring det, för jag tyckte att jag var så värdelös när det kom till liksom stora förluster och så. Alltså när folk pratar om att de hade liksom, ja men min pappa dog eller liksom vad det nu kan ha varit, så tyckte jag liksom just att jag kändes dels liksom detached, avkopplad, men också just det där, alltså, ja, men jag hade svårt att hitta följdfrågor på det liksom.
Var det för att du blev stressad av allvaret?
Då? Jag tror det. Och det kanske går igen liksom i det privata också. Jag vet faktiskt inte om det gör det. Men ja, jag vet inte. Du tycker alltså att jag är känslokall.
Ja, men du har ju uppenbarligen själv noterat det här eftersom du har gått i terapi för det.
Ja, terapi var väl att ta i, men jag gick någon slags coaching kring det liksom. För att få lite pointers om hur jag skulle närma mig döden på ett bättre sätt.
Mm. Ja, ja.
Det funkade väl så där kanske då. För det lät som de där, några av de där okejen är i alla fall liksom från modern tid.
Ja, det är de.
Ja.
Mm.
Men jag har ju maner. Det där är ju några... Jag visste inte om att okej var en liksom sån tick nästan. Jag förstår sig också väldigt ofta. Mm. Och det
kan låta lite så här, kan låta lite avstängt. Jag tänker att jag brukar tänka på det där som en slags Stockholmsskada, för du är ju verkligen inte ensam om det här. Vi ska inte nämna några namn kanske, men det finns andra programledare och så som är lite som kör den här grejen också.
Mm.
Jag kommer att tänka på den här, jag vet inte om det här stämmer, men det sägs att Måns och Hannes lämnade sitt manus till Adam och Eva, av Adam och Eva till Hasse Alfredsson, ihop med en flaska whisky, och sa, kan inte du läsa det här och se vad du tycker? Och han kom tillbaka och sa, tack för whiskyn, den var god, manuset saknar värme.
Mm. Mm.
Att det är liksom någonting i den här tiden som har format oss under 90-talet och 00-talet som har varit lite kyligt. Så här. Mm. Som man inte känner, tycker jag, i Storbritannien och i USA, där folk är mycket bättre på hjärtlighet och värme och liksom genuint engagemang. Så här.
Mm. Ja, nej, men det är väl en kanske lite en killgrej också, tänker jag. Att, alltså, sen tycker jag, liksom, men när du och jag har träffats privat, så tycker jag liksom våra samtal hamnar ofta i rätt så liksom, ja, men, långt in så, där det gör ont. Men det är inte så, jag är inte så van vid att ha den typen av samtal. Jag tror att du är mycket bättre på det i ditt umgänge. Liksom. Det känns som att du har närmare till den typen av känslor, men jag får liksom inte träna på det så mycket. Det är lite så här... Jag vet inte om det här har med saken att göra, men när jag intervjuade min pappa så kändes det som att så fort jag kom in på någonting som skulle kunnat göra lite ont liksom, i vår historia eller i hans historia, liksom, så blev det som att det tog stopp lite. Och,
i honom eller i dig?
Ja, i honom skulle jag säga. Men däremot så när Ja, den förresten gjordes om till viss del, men det var på mitt initiativ för jag tyckte att jag gick lite fel där innehållsmässigt först. Men däremot så umgås vi otroligt bra ifall vi ska lösa en uppgift. Om vi ska, nu har jag köpt en båt och så är han med på ett hörn på den. Otroligt umgänge. Alltså 5+ helt plötsligt för att vi har ett projekt att hänga upp det på. Kanske säger någonting om hur bra jag är. Eller, hur bra jag är på känslor helt enkelt. Kanske inte är bäst i klassen på det. Kanske måste gå tillbaka till Katarina Pietschak som hjälpte mig förra gången.
Ja, men det är ändå en... I ditt yrke här så är det ju ändå någonting som du vill nå hela tiden. Mm. I varje enda intervju antar jag. Alltså att du vill att det någonstans i mitten eller någonstans ska bränna till.
Jo, visst är det så. Och då är, det är ju inte alltid så lätt att hitta den. Det gör jag ju inte. Eller så här, jag brukar alltid liksom... Jag brukar alltid tänka på en intervju som, och det här skulle vara intressant att höra hur du förhåller dig till det, men jag brukar alltid liksom försöka hitta en nyckelfråga som jag inte kan hitta svaret på någon annanstans. Sen kanske jag i ärlighetens namn har tappat bort det lite för att jag är så upptagen med att göra någonting unikt nu. Det är nästan viktigare att det är unikt än att det är bra. För att ofta så kommer ju människor till mig som du till exempel som har givit 6000 intervjuer och då måste jag liksom hitta den vinkeln som ingen annan har tagit. Mm. Och då är det det som är det viktiga. Jag kan nästan liksom, jag kan nästan skynda över då eller skita fullständigt i hur traumatiskt det var för dig att gå från liksom det här med att vara skribent till att vara artist och du blev hatad av båda läger. För att jag tycker att det har Thomas fått prata om så mycket, så då måste jag hitta en ny take på det. Mm. Det är liksom mer viktigt än att, eller det kanske har blivit för viktigt helt enkelt. Och att jag kanske måste försöka hitta tillbaka till de där smärtpunktsfrågorna, även om de råkar har förekommit i Helenius hörna. Förmodligen inte.
Förmodligen inte.
Men så att säga. Eller söndagsintervjun. Mm.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vad tänker du kring det? Har du samma liksom filosofi när du gör hundåren?
Filosofi? Ja, alltså det har nog varit en filosofi som jag har haft ända sedan skribentåren, att försöka hitta den här frågan. Kanske jag skulle formulera mer som att hitta den frågan som jag inte riktigt vågar ställa. Och sen så försöker jag våga ställa den.
Mm.
Och det man märker när man gör research är att de flesta bara ställer samma frågor om och om igen. Så att det är inte så här. Det är ju nästan alltid någon fråga som man känner så här, det här är en akilleshäl hos den här personen, fast de har aldrig liksom pratat om den.
Mm.
Som när jag intervjuade Jonas Gardell för hundåren, och jag ville verkligen prata med honom om det här att så många är rädda för honom. Mm. Och hans utbrott och så. Alltså, och det är en jobbig grej att ta upp.
Mm.
Men jag känner så här, jag måste våga gå dit liksom.
Mm. Hur gick det?
Gick helt okej.
Okej, ja. Jag
fick i alla fall ställa frågan.
Mm. Ja. Ja, men jag lyssnade på avsnittet, men jag minns inte det. Har du kommit till den frågan i det här manuset?
Ja, jag har ett par.
Läskiga.
Här kommer den till. Hur känns kungen-intervjun så här med lite perspektiv?
Alltså, jag är väldigt stolt över att jag fick till den, men med det sagt så var det en krånglig process i det att jag är liksom inte van vid att, jag vet inte om jag var öppen med det då, men frågorna var ju väldigt vettade liksom. Det var ju väldigt tvättade av hovet så. Och det var inte så att de på något sätt la munkavle på mig, men det var lite som att om du ska komma tillbaka hit någon gång så är det väldigt bra ifall du tänker så här. Jag ska inte säga att den är slarvigt gjord, för att där var det ju också återigen så att jag ville bara, jag ville liksom höra honom säga saker som han inte hade sagt förut. Och det var det ju väldigt gott om i den intervjun. Men sen så här, nådde jag fram? Förmodligen inte, va? Men blev det bra ändå? Ja, kanske. Jag hoppas det. Mm. Vad tyckte du?
Jag ska ärligt talat säga att jag orkade lyssna 20 minuter.
Mm.
För att jag kände liksom att, men man förstod premissen. Det är klart att inte han skulle öppna upp och börja prata om sina mörka sidor eller så, utan han var ju på sin vanliga autopilot, och det är ju så ointressant.
Mm.
Och då tänkte jag bara mig in i din situation och liksom att det blir, att jag förstår, du blir stolt för att du får frågan. Men samtidigt så är det så här, samtidigt så kan man ju uppfatta det som att du då upplevs som lite ofarlig av hovet. Och att det är därför du får frågan. Mm, och det är kanske inte så smickrande heller.
Nej, kanske.
Martin Wiklin hade inte fått frågan.
Nej, kanske inte, nej. Okej. Okay. Ja, nu sårade du mig. Ja, perfekt. Bra jobb. Jo, men jag är väl inte, är jag så jävla farlig? Alltså, är det min grej?
Du har ju aldrig varit Uppdrag granskning.
Nej. Det ska gudarna veta.
Men, och det har du ju också varit väldigt tydlig med, ska man ju säga till ditt försvar. Och jag har ju inte heller varit det när jag har intervjuat. Jag har ju varit intresserad av mer det där att nå in till någon och fram, få folk att slappna av för att kunna berätta någonting. Mm. Och om du då börjar med skjutjärnsfrågor så kommer du ju folk sitta med armarna i kors. Så då är det kört liksom.
Jo, och jag tänker också att det finns så många som gör det, även om jag har en känsla av att Martin Wiklin kanske har blivit lite mindre skjutjärnsjournalist och lite mer medhårs dit. Och jag har ju alltid tänkt att jag är på gästens sida på något sätt, och att jag är liksom en hand att hålla sig i genom det här samtalet.
Och lyckas kanske inte alltid med det, men det är i alla fall min liksom intention. Jag menar, vi är ju liksom skakade ur liksom tidningen Pop-generationens kappa. Alltså, det var i väldigt stor grad i det 90-tal som jag blev vuxen i, så handlade det om idolporträtt. Liksom. Det var tidningen Okej, fast i andra skrudar, så att säga, lite mer polerade.
Och det var också ett idolporträtt av skribenten?
Ja, jo, kanske.
Indirekt. Alltså, och det tycker jag, liksom den, inte för att jag upplever att du är, som sagt, jag har aldrig upplevt dig som självannonserande och skrytig, så där, men du är ändå, du tar plats med dig själv och liksom...
Ja, kanske. Ja, precis. Jo, men det gör väl kanske. Men samtidigt så 90% av det, nu sa jag något annat förut, men det stämmer i båda fallen. 90% av det som klipps bort i Värvet har ju alltid varit jag. Mm. För det är inte mitt forum. Och, alltså, det är klart att det är mitt forum. Jag äger det. Men det ska handla om gästen. Allt annat.
Första frågan du ställde till mig i intervjun var: vad minns du av mig från 90-talet?
Ja, okej. Okay. Ja. You rest your case. Ja.
Du har gjort mer än 800 intervjuer under den här Värvet-flaggan. Jag fattar ju inte hur du orkar uppbåda intresse för så här många människor. Mm. När P.O. Company startade på 80-talet, den här lilla krogen i Stockholm, så fick de väldigt mycket uppmärksamhet för att de hade så få bord, för de flesta krogar i Stockholm var stora. Och då sa PA där som hade startat att det finns inte fler intressanta människor i Stockholm än så här. Och de har, tror jag, sen dess har de adderat ett bord.
Okay.
Mm. Men
är det till höger där?
Ja, det är till vänster, det här lite ellipsformade
exakt,
bordet.
Där alla lägger sina jackor till slut.
Ja, precis. Det är ett litet land. Det kryllar inte av genier och superkarismatiska människor. Hur är det här för dig? Med att vara uppe i en sån här enorm mängd människor. Hur gör du för att liksom uppbåda intresse?
Ja, men ofta så tycker jag att det finns... Jag behöver inte fundera särskilt länge på liksom vad jag tycker är spännande med... liksom Josefin Bornebusch, så att säga. I vissa fall så kanske man måste jobba sig upp i nyfikenheten, men det tar lite kanske udden av din bild av mig som så här Stockholms elitist, men jag är ju i grunden, jag tror ändå inte bara att det är snack när jag säger att jag tänker att alla människor är intressanta. Jag tycker på något sätt att då, om det nu är 800, det låter ju jättemycket. Jag trodde det var 500, men med bonusavsnitt och sånt kanske blir...
Jag kanske har räknat fel.
Men... Ja. Mm. Ja, nej, men, och sen gjorde jag ju 50 på engelska också. Så där. Så att, men jag har ju intervjuat väldigt, väldigt många här. Alltså. Nej, men det på något sätt bevisar ju att jag är nyfiken. För att det... Okej. Beroende på vem du frågar så finns det säkert jättemånga avsnitt som inte är intressanta. Men för mig har de varit intressanta i stunden. I princip undantagslöst.
Det låter helt otroligt, tycker jag. Alltså, har du aldrig känt att du sitter och bara zonar ut för att du blir så uttråkad av den här personen som du pratar med?
Nej. Nej. Det har jag inte, faktiskt.
För det finns ju ändå en massa... offentliga personer som går på autopilot och
fast det är det, jag tänker att det hela mitt jobb går ut på, att manövrera bort dem från autopilotfrågorna. Det ska inte finnas något svar. Sen finns det ju liksom den typen av gäster som då till exempel Hans Majestät Konungen, som ser till att det kommer in på ett autopilotsvar väldigt snabbt, så att man inte behöver tänka. Visst, absolut. Men jag tänker ändå att det är liksom hela min uppgift att undvika det. Och jag tycker att för det mesta så lyckas jag fan med det. Och då blir det ju lite en sport, kanske. Inte, alltså så. Det är inte så att jag sitter och räknar på
Men jag både hör och känner när folk går på autopilot ju.
Har du någon metod då för att skaka dem ur det?
Ja, men ofta är det väl med det som jag kallar för metafrågor. Det kanske inte är någon annan som kallar det för det, men i exemplet med dig så hade jag kanske sagt så här, men du får ju ofta prata fortfarande efter liksom 25 år om det traumatiska är att byta från rockjournalist till artist. Hur är det att få den frågan för 65:e gången liksom? Då har jag på något sätt i alla fall peggat för ett nytt svar. Det är inte så svårt.
För jag har ändå varit med om ganska många gånger tycker jag att man sätter förutsättningar för en intervju. Till exempel i min podd Hundåren så är det så här, vi ska prata om motgångar här. Vi skippar framgångarna, för det har du pratat om i 40 år. Mm. Och så säger säger den här artisten, super, fan vad skönt, underbart koncept, nu kör vi. Mm. Och sen förmår den här personen inte ändå att gå ner i det här som har varit jobbigt och motigt. Ibland är de så intrimmade på att sitta och sälja sig själva. De har gjort det i så många decennier så att de liksom bara inte kommer ur det. Är inte du med om det ibland?
Jo, men det är säkert. Absolut. Ja, men det är väl klart att jag är det. Men alltså, om jag skulle tänka ihjäl mig på det, eller på hur liksom... Om jag skulle liksom skärskåda då varenda avsnitt och känna sådär att flyger det här hela vägen. Nu till exempel så mår jag jättebra för att det gick ut ett avsnitt i morse som jag tyckte var liksom, kändes helt nytt. Med Maxida Märak. Kanske för att jag spelade in det i Jokkmokk. Kanske för att det var liksom, kanske för att jag fick göra en sån där 90-tal. Det får jag väl göra när jag vill. Men det ger sig inte alltid att göra öppningspratan som en sån, du vet, som man alltid gjorde på 90-talet när vi gjorde porträtt, liksom att man skulle sätta scenen sådär. Mm. Och jag fick in någonting om att Jokkmokks marknad var inställd och att det stod en ensam som flottyrmunks försäljare på parkeringen på ICA liksom. Och då blir jag liksom, då är det värt det. På något sätt. Alltså det blir, alltså, jag måste ju liksom på något sätt hitta sätt att överraska mig själv, inte bara gästerna. Liksom.
För jag kan tänka mig att det är länge sedan du valde gäster bara utifrån vilka du gillar.
Ja, men jag har ju inte heller så, alltså du måste förstå att liksom, om PA Company hade ett liksom, väldigt litet rum, alltså jag kunde inte 10 kändisar när jag började, tror jag. Ja, det är klart att jag kunde 10
kändisar. De första 40-50 kändes väl ändå som personer som fanns ganska nära dig?
Jo, kanske så. Men det var ju också, jag hade liksom inte koll på att så här, Niklas Strömstedt kunde vara intressant att prata med, så att säga. Det har jag ju lärt mig längs vägen. Mm. Där har vi väl också ett exempel på ett litet sånt haveri från min sida, för att jag var dålig. Men den kanske man kan få göra om. Han verkar tycka att jag är okej ändå. Det är en blessing och en curse, men det är väldigt skönt att ha någonting som kommer vecka ut och vecka in, för att även om jag var halvbra med Oscar Sia så får jag en ny chans nästa vecka med Maxida Märak, så att säga.
Mm. Så du är inte sån som ligger och plågar dig själv för att du har varit dålig?
Inte så länge i alla fall. Nu kanske jag kommer liksom behöva tvaga mig lite extra noga när jag har liksom dragit upp hur kall och dåligt påläst jag har varit liksom, genom åren. Men nej, jag vet inte om det är, liksom, om det handlar bara om att jag är korkad så, eller vad, liksom, men jag tänker att jag har inte så mycket att hämta i självkritiken ändå om jag inte liksom, reser mig och gör det lite bättre nästa gång.
Vilken intervju är du mest nöjd med?
Just nu så är det ju Maxida Märak, för att det var så helt befriat från klyschor, plus att jag lärde mig otroligt mycket. Jag har ju sagt i väldigt många intervjuer att jag växer med varje intervju. Det är ju verkligen inte alltid sant, men i det här fallet så var det otroligt sant. Liksom, alltså, ja, men jag tänker inte på något annat än samer just nu. Jag vill bara lära mig allting om härk. Vet du vad en härk är?
Nej.
Det är en kastrerad ren. Raid vill jag liksom. Det, uh-huh. Det är en ordning i vilken man lastar sina renar tydligen. Uh-huh. Sånt vill jag lära mig om nu. Jag vet att Andres Lokko pratade om det någon gång. Jag vet inte om det var i Värvet eller någon annanstans. Men att du vet att när han kommer hem från en intervju, då vill han ha så här 2 skivor, 3 böcker och en film som han bara måste se. Det är liksom ett lyckat möte för honom. Men det finns ju några sådana nyckelintervjuer där jag känner att jag har fått ge den här personen en helt ny, ett helt nytt djup. Blondinbella, Kristoffer Appelqvist, Ernst Kirchsteiger är väl de som liksom oftast återkommer från lyssnarna, men också som jag själv bär med mig så där, som den typen av liksom skifte.
Har du någon intervju som du tycker som du så där, som står ut för att den gick så dåligt?
Nej, men så här, Bodil Malmsten till exempel kan jag fortfarande ångra att jag liksom gjorde under den här perioden när jag var som sämst liksom förberedd. Det är verkligen skamligt. Den borde jag inte ha gjort. Det finns några sådana som jag liksom inte borde ha gjort. Men nu är det liksom kanske lite lättare att prata om den just eftersom hon har gått bort, för att då är det liksom det fäta kompli eller vad man säger.
Vad är det som skaver med den intervjun?
Nej, men jag var ju pissdåligt för, jag var jättedålig, jag hade liksom knappt läst henne alls liksom. Men det var pinsamt verkligen. Återigen en som du gjorde i Nöjesguiden, va?
Nej, okay. Jag gjorde den på andra ställen, men inte där.
Brunnsgatan 4.
Just det.
Ja. Precis. Jag tror jag var där. Jag tror jag var där, och jag tror att jag gick hem sen och bokade henne till Värvet. Och där, någonstans däremellan, kanske jag borde ha läst ett par, 3 av hennes böcker. Men det gjorde jag inte. Och det var, ja.
Det är jobbigt att intervjua författare som har skrivit mycket böcker. Det är väldigt tidskrävande om man ska läsa in sig på dem.
Ja, fast det finns ett trick där. Det ena är ju att läsa om böckerna, men det tycker inte jag riktigt hjälper så. Men Jan Guillou till exempel, som jag har skrivit 6000 böcker, då gjorde jag som så att då läste jag den första boken i hans, den här dekalogin, heter det så. Och det gav mig tillräckligt mycket för att jag skulle kunna fejka att jag hade läst honom. Sen har jag också ett annat trick när man får böcker på PDF nu för tiden. Så jag har hittat en app som är för blinda, tror jag, som läser upp boken med robotröst. Och den kan man ställa in så att den läser 3 gånger hastigheten. Och det är en guldlösning för en sån som jag, som hela tiden, jag är ju alltid på promenad liksom, och då kan jag liksom dunka av en sån där bok på 2 promenader. Det är jävligt bra.
Du har varit inne på redan de här svackorna under de här 10 åren. Vilka tycker du har varit dina 100 år? Det första året var ju väldigt mycket av en, även om du var, kanske var oförberedd och sådär på många intervjuer, så var det ju en enorm smekmånad.
Jo, det var det väl, precis. Och då var det ju så himla mycket hype och nyhetens behag, och ingen gjorde det här, så då kom jag liksom undan med det på ett annat sätt också. Men jag tror, jag skulle gissa 2014, 2013 där någonstans, så var det väl just, då var det väldigt mycket så formulär som skulle fyllas i liksom. Det blev bruksintervjuer, och det var inte kul för mig. Sen alltså jag har ju varit väldigt förskonad från drev, till skillnad från liksom några av mina kollegor, varav en då är jag i blåsvärlden nu med lite olika antivax-historier och så. Men det, jag fick ju smaka på lite av ett drev när jag gjorde Jimmy Åkesson. Och det var väl inte så att det blev, jag fick väl inte ihop ett 100 år av det, men det var en jävligt jobbig tid. Jag hade ju liksom någon tanke om att jag skulle göra alla partiledarna från början. Men sen blev det liksom lite orent, för jag hade gjort ett par innan valkampanjen hade dragit igång, och fick kanske inte loss alla heller. Liksom. Då blev det att jag bara gjorde Jimmy. Och den kunde jag också ha förberett bättre.
bättre? Där har vi en följdfråga som aldrig ställdes, som jag skäms över än idag. Liksom. Inte så att jag ligger sömnlös, men...
Vilken är det?
Nej, men jag hade en teori, och nu är det mycket möjligt att jag liksom väcker liv i hatsvansen här. Men jag hade liksom en teori om att anledningen till att ingen kunde dra ner brallorna på honom och liksom få honom att liksom kunna bevisa att han är rasist, så var min teori att han, det är helt enkelt av anledningen att han inte är rasist. Så att det finns ingenting där att hämta. Men, och då sa jag det till honom, och han blev liksom helt paff så här, och typ lite glad och bara, nej visst, så är det. Och då borde jag ju givetvis ha sagt så här, men ändå så sitter du liksom på någon finlandsbåt och sjunger rasistiska låtar med dina polare, liksom, hur kommer det sig då? Men den ställde jag aldrig. Och det var så jävla dumt.
Kan du förstå efteråt varför du inte ställde den?
Nej, inte egentligen. Men jag blev... Ibland är man ju... Jag ska inte skylla på liksom omständigheterna så. Men jag fick hälften så mycket tid som vi hade bett om. Och som vi hade kommit överens om. Så att jag tror att jag fick precis en timme. Så det var väldigt tajt med mina måttmätt liksom. Och kanske var det det. Och kanske borde jag då ha klippt bort det segmentet, eftersom det var det jag fick liksom, eller jag fick allra mest kritik för att han var där överhuvudtaget. Här kommer liksom någon jävla vänstersnubbe från liksom Vällingby och intervjuar den här, det här liksom blåbruna högerspöket. Men i andra hand så var det just det, liksom det resonemanget. Och det borde jag kanske ha klippt bort. Samtidigt så här, vad fan, man måste väl få våga vara lite dum
ibland. Ibland kan man ju bli lite förförd också så där av vissa människor som man kanske är väldigt nervös för att intervjua. Och sen så när det uppstår en sån där moment då av samförstånd där mellan er, att han blir glad och så, så kanske någon sida av dig inte vill sabba det då?
Ja, kanske. Sen kan jag också, jag lyssnade på delar av det häromdagen av någon anledning. Jag lyssnade på mitt eftersnack, och då är det liksom lite grann så här att jag ursäktar att jag hade honom där. Och det tycker jag var kanske lite ryggradslöst av mig själv, att jag så här, men... Alltså jag kanske kunde ha stått för att jag var nyfiken på honom helt enkelt. Men det var det lite så här, outrot är så här, det är någon ledsen pianoballad, och så säger jag typ så här, jag blir å ena sidan spännande att träffa honom, och å andra sidan mörkrädd, för att det här är vår nya verklighet. Alltså så här, vad är det ens? Alltså, det var pissdåligt av mig. Outrot, men också stora delar av intervjun. Så ja, det var väl ett bottom-up deluxe. Men jag tyckte dock att jag hade kanske, jag tyckte inte att det var fel i sig att intervjua honom, men jag tycker att man kanske hade varit bättre förberedd, eller kunnat vara det.
Det kommer ju en tid för varje framgångsrik podd när man liksom, när det plötsligt skrivs mindre om den på Twitter och så, och det där har du fått vara med om också. Hur var det för dig?
Ja, det tycker jag, det ser man ju kanske inte riktigt så när man är i det. Jag hade ju haft bekräftelsekranarna på fullt ställ liksom från 2012 och typ 3-4 år framåt liksom. Det var bara gulligull, och det var nominerat till Stora Journalistpriset, och det var liksom så himla hypat, och alla ville vara med, och alla tyckte att det var toppen, och jag var toppen. Och sen så det var inte som att det stängdes av i hela huset, men det började ju sina granarna, absolut. Och man såg väl kanske också att lyssningen gick ner. Det var, jag såg nu att Fördomspodden startade så här 2015 eller 2016 eller någonting sånt. Och känslan är, jag tror inte att det var så, men känslan är att han tog jävligt mycket lyssnare av mig. Och jag tyckte liksom att så här, fan, vilken genial idé. Det är liksom så här, alltså han behöver inte göra någon research.
det går liksom snabbt. Alla tycker att det är roligt. Både gästen tycker att det är roligt. Han har roligt själv. Och lyssnarna tycker att det är fantastiskt. Det är klart att de kommer välja den framför min. Eller som när Erik Skylt började göra sina 60 minuter på Expressen. Då trodde jag ju också att det var över för mig. Liksom. Så att det liksom att ha upplevt en hype, det där måste ju du också ha varit med om på olika sätt, tänker jag dessutom. Liksom att det är så här, jag menar, att nu har det satt sig så där. Alla vet att det här är bra, men ingen tänker på det längre. Och framförallt är det inte coolt att prata om det längre. Jag var väldigt sen i att fatta liksom att okej, men då kanske jag måste göra andra saker också. Jag kanske inte kan ha alla ägg i värvetkorgen liksom. Nu har jag ju fortfarande alla ägg i värvetkorgen, men jag liksom försöker vinnlägga mig om att det finns andra projekt också, att liksom, ja, men prata om publikt eller...
Du har en matpodd.
Ja, jag har en matpodd. Mm. Men det har nog varit lite karaktärsdanande egentligen, just att vara, att ha hype och sen inte ha det längre. Jag skulle tycka att det var ganska härligt att ha hype igen, kan jag säga. För det har något. Ja. Så att, välkommen tillbaka alla.
På vilket sätt har det danat dig då?
Nej, men det ger väl en större förståelse liksom till, inte minst i de här samtalen. Alltså, när Lasse Berghagen kommer hit och har liksom hållit sig aktuell i 65 år. Så här, det är ju något.
Och han har ju inte heller haft, han har ju också haft perioder när det bara har liksom pågått.
Jo.
Ja, och han har känt sig förgiven, tagen och
visst. Liksom
osynlig.
Mm. Mm. Ja, visst.
Nej, men... Alla som har haft långa karriärer, de har varit liksom bra på att rida ut de där perioderna, så att säga.
Mm. Å andra sidan så passar det mig ganska väl att vara liksom... Jag har ju alltid tänkt på mig själv som underdog. Även om jag i viss mån kanske är liksom, ja, men etablissemangens etablissemang. Så. Det är väl jätteskönt att jag liksom fortfarande vill att både jag och den här podden ska vara på tå. Och jag tänker också hela tiden att den måste utvecklas.
Gör du något konkret för att den ska utvecklas?
Ja, alltså dels så tycker jag ju att den, jag är ju mycket duktigare idag på att dra samtalen åt helt olika håll. Så att även om du lyssnar troget varje vecka, vilket många gör, så ska du inte känna att så här, ja, okej, nu är han helt besatt av klass liksom. Ja, nu är jag ju besatt av klass tyvärr, så att nu får kanske stå ut med det. Fast att jag i alla fall belyser ur olika liksom aspekter då. Men sen också att jag försöker göra andra grejer. Jag har ju liksom jag är ju med på IMDb nu. Jag är ju skådis. Jag har liksom något litet musikprojekt och har en liten sketchgrupp och håller på med improvisationsteater och liksom, alltså jag försöker ju hela tiden vara i rörelse, för det märkte jag ju också, det, som intervjuare så jag insåg kanske där 2014 någonting, att jag kan liksom inte ha så här litet liv ifall jag ska fortsätta vara intressant och prata med. Jag måste liksom utsätta mig för, ja, men den nästa utställning på Moderna, eller liksom ny musik fast när jag inte tycker om det, eller liksom en ny tv-serie eller liksom en svartvit film om Belfast, för att ha någonting nytt att säga. Och även om jag då understundom har varit dålig på det, så tänker jag ändå att det är liksom det som också är mitt jobb, att utvecklas som människa. Jag måste säga, jag är väldigt smickrad över hur mycket text du har skrivit och initierade frågor du ställer.
Kristoffer, stort grattis till de första 10 åren.
Ja, men tack så mycket.
Och tack för en massa fina intervjuer, och med hopp om många till framöver.
Tack, jag har ju hört på omvägar att din researcher Fredrik av Trampe har hämtat mycket från mina intervjuer. Det tycker jag är mycket smickrande.
Ja, men det stämmer.
Ja. Mm. Ja. Så det gläder mig.
Jag har en fråga kvar. Hur mycket tjänar du?
36,5, såklart. Ja.
Tack Kristoffer.
Tack Thomas. Mysigt det var.
Vilken är att få göra det här med just Thomas, som jag av tusen skäl följt i över 25 år nu, mycket för att han är briljant, så även i sin podcast Hundåren, som alltså är tillbaka med en ny säsong tisdag den 8 mars. Och gäst där är Lalle. Länk till Hundåren i avsnittsbeskrivningen. Lyssna i kapp, vet jag, den är toppen. Och med det är jubileumsveckan till ända. Tack Acast, tack Saga Markula och Carl Birgersson som proddat, lycka till i framtiden. Och ett gigantiskt tack till min fina familj för stöd och inspiration, liksom till mina vänner. Men det största av tacket vill jag givetvis rikta till dig som lyssnar. Utan dig och de andra som också lyssnar blir det ju liksom ingenting. Så tack för det. Nu lägger jag på innan jag börjar gråta. Hej då, vi hörs på måndag. Famlar i mörkret vi ser och gör mig klar. Alla in men det är bara minuter kvar. En uppstämd gitarr till en nedstämd artist, okej. Okay. Är du redo? Frågar Christian applåder. Jag svarar nej. Om du är trött på dig, så är det ingenting mot hur trött jag är på mig. 300 mil och skandig rum. Bara tänk på konungen och sjung. Då kör vi då. Här är inget på hjärtat igår, här är inget idag. Men jag hör några gamla meriter att leva på ett tag. Kan jag få något starkt, vad som helst innan jag går på scen? Hon säger jag hinner inte just nu, någon har spytt i entrén. Om du är trött på dig, så är det ingenting mot hur trött jag är på mig. Hällar och hängt, spidar och tung.
Hällar och hängt, spidar och tung.
Bara tänk på konungen och sjung. Om du vill slå dig hårt, så är det ingenting mot hur gärna jag vill slå mig hårt. Hon står längst fram och är för ung. Bara tänk på konungen och sjung. Då kör vi då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.